Blåmusslor spelar en stor och viktig roll i de kustnära vattnen. Naturmorgons fältreporter försöker reda ut mysteriet med varför de minskat på västkusten. Och så följer vi med svampentusiasten Martin Perajic som har tagit långledigt för att ägna sig åt sitt stora intresse. Det här programmet är från den 1 november 2025. God morgon och välkomna till Naturmorgon. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Och fältreporter Jonathan Martinsson, du finns på Saltö i norra Bohuslän. God morgon.
God morgon, Jenny.
I mörkret.
I mörkret, i vinden, i regnet.
I regnet också?
Ja, det börjar droppa lite nu, inte mycket. Men jag står på en sandstrand som jag vet är väldigt populär på sommaren och kommer hit och bada. Det är inte riktigt badväder just nu, kan jag säga.
Nej, om man är en blåmusslare, då är det alltid badväder ju.
Då är det alltid badväder och det finns ju blåmusslor här. Jag har sett när jag gått runt på stranden att det finns skal och jag vet att de finns här i vattnet framför mig. Jag står alldeles vid strandkanten och små vågor svallar här mot mina fötter.
Mm. Ser du Kosteröarna därifrån?
Det gör jag inte där jag är nu, för jag står ju på sydöstra delen av Salta här i norra Bohuslän. Men skulle jag stått på västra och det hade varit klar frisikt så hade jag ju nog sett dem. För det här är nästan så långt ut man kan komma innan Kosterrännan och Kosteröarna tar vidare.
Precis. Har du pannlampa eller?
Jag har pannlampa, så jag ser lite. Det har blåst in lite så här skum här vid strandkanten. I min rygg har jag ju den här mäktiga karga tallskogen som finns här ute på Saltö. Och så blinkar lite vindkraftverk söderut också. Så att några ljuskällor till finns, även om de inte lyser upp så jättemycket.
Nej. Lite mer om vad vi bjuder på denna 1 november ju. Det blir också en liten gnutta ljus i ålamörkret. Det kommer nämligen försiktigt positiva nyheter om ål från västkusten. Vi kommer träffa de europeiska släktingarna till Piff och Puff i samband med att vi också ger svaret på förra veckans naturfråga. Och sen, det pågår en fågelinfluensa eller ett utbrott av fågelinfluensa bland tranorna som är på väg söderut genom västra Europa. Vi ringer upp forskaren och veterinären Lotta Berg för att få mer kunskap om läget. Och i vår andra timme ska vi träffa Martin Perajic. Hans intresse för svamp har, inte minst via grupper på sociala medier, svept med honom till en helt ny nivå.
Jag blev helt fascinerad, helt uppslukad av hur fantastiskt duktiga somliga människor är på svamp. Och det blev lite som att man fastnar längst ut i en virvelström liksom, och sen så går det bara snabbare och snabbare och rätt som det så har man drunknat.
Mm. I höst tar han ledigt från jobbet för att helt ge sig hän åt svamparna. Reportage ungefär 7:20. Dessutom har vi fått lyssnarfrågor om bäver och så blir det en kråkvinkel av Maria Westerberg.
Jag kryper omkring i hallonbuskarna och letar efter de toner som tillrat ur koltrastens näbb. Någonstans borde de ändå vara.
Ja. Kråkvinkeln sist i Naturmorgon. Och det går förstås fint att höra av sig till oss lämpligen till naturmorgon@sverigesradio.se. Och så finns vi ju då på sociala medier. Men hörni, blåmusslor, det är en viktig del i det marina kustnära ekosystemet och om de ska det handla den här morgonen. Jonathan Martinsson, du är alltså i norra Bohuslän på Saltö för att ägna den här sändningen åt de här bivalverna, som det ju heter med ett fint ord. Alltså tvåskalingarna, kan man väl säga.
Just det. Ja, men det stämmer bra. Och jag är ju inte här ensam, utan jag har med mig Mats Lindegard.
Ja.
God morgon.
God morgon, god morgon.
Du är professor vid marina institutionen på Göteborgs universitet och jobbar på kärnlaboratoriet som ligger här bara några kilometer bort. Mm.
Jo då, det har jag gjort sedan en längre tid tillbaka, bara på 90-talet faktiskt.
Ja, så det är hemmaplan för dig där?
Ja, det är det. Ja, där är min badstrand också.
Ja, och god morgon Villo Ahlqvist. Du är masterstudent på Marina institutionen i Göteborgs universitet.
Helt rätt. Jag har gjort här nu mitt femte år med marinvetenskap. Så går jag mitt projekt här i Kärnö.
Ja. Och ni båda är ju liksom, jobbar med den här arten eller artgruppen som morgonen ska handla om, blåmusslan.
Ja, stämmer. Vi jobbar med lite olika aspekter utav med musslor och blåmusslor. Det finns ju flera olika bivalver som vi säger då, med blåmusslorna som är en vanlig odlad art och som har varit en väldigt vanlig art generellt här längs med kusten. Blåmusslan Mytilus edilis.
Och jag tänker vi ska ju be oss ut i vattnet och småningom när det ljusat lite. Men vi håller oss på land ett tag till.
Ja.
Men det är, en bit upp här ligger en hel del snäckskal. Ska vi gå och se om vi hittar någon... Någon blåmusle. Stranden är ju verkligen fylld här.
Lite mörkt. Det här är ju en mjukbotten som vi har utanför. Så här, man hittar ju mest såna här infauna musslor då, som lever nedgrävda i sedimentet. Men vi ser väl fragment åtminstone av en del blåmusslor här. Men de lever ju framförallt på stenar och så. Här har vi väl en också. Ser jag.
Just det. Här är vi lite små, just det. Små skalbitar av blåmusslans skal.
Så de gillar ju att sitta på, och de behöver sätta fast på hårdbottnarna på något sätt. Stenar och klippor och sådär va. Så att, det vet ju du, Milo, som har tittat på dem ute i live.
Ja, de har ju sin fot med sina bystelstråd där de verkligen riktigt klistrar fast sig i varandra. Så det blir ju verkligen att man rycker sönder deras skal när de väl kommer upp här.
Ja. Och hittade vi fler?
Ja, det är ju mycket av de här stilla havsostrorna. Här har vi en blåmusslor då i alla fall. Ja.
Just sådana
lite
här.
Fragment, de är ju söndertrampade allihopa här.
Det är gott om snäckskal och...
Ja.
Just i sådana här högexponerade områden nära havet, då blir det ju att allting egentligen pulveriseras och landar upp till slut.
Ja. Men om vi tittar på den här blåmusselskalen. De flesta känner väl liksom ändå till hur den ser ut.
Ja, just det.
Och man kan väl säga att den är blå, vit, lite sådär himmel. Alltså många blå nyanser och så lite mörkbrun svart också.
De har ju ett slags, det kallas för periostrakum, det som är ovanpå det här. Så att skalet är ju blått då, om man skaver av det här svarta som är det här hinnan så att säga då, va? Ja. Och sen så tittar man på insidan så är det ju... Liksom, det är blått och det är väl lite sån här, kan vara sån här pärlemoraktigt också när de blir gamla då.
Ja, det är väldigt vackra nyanser.
Ja.
Det är lite som så här en tavla av någon expressionistisk målare som målar en sommarhimmel med blått och vitt i olika nyanser.
Sen finns de ju längs med hela den svenska kusten nästan i princip, även uppe i Botniska viken och... det är visserligen i och för sig en annan art in i Östersjön då, som heter Mytilus trossulus. Det här är Mytilus edlis, men de kan ju också hybridisera de här två arterna. Och i Östersjön så blir de ju i allmänhet mycket mindre då. Va? Men den här är väl från kanske från i år då skulle jag tro. Eller från, möjligen från förra året.
Just det,
men,
för den här är bara en 3 centimeter lång ungefär.
Ja,
de har ju, finns ju egentligen inte någon maxgräns man har hittat på hur de växer, men vi kollade upp det tidigare och hittade att som allra störst så kan de bli upp till 20 centimeter i rätt förhållanden.
Det är nog väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Men de tillväxer ju mycket i början och sen så blir det ju procentuellt mindre och mindre och mindre. Då, va? Så att de närmar sig en asymptotisk så att säga, maximalstorlek. Då. Men de kan ju växa hela livet, men de växer mindre och mindre.
Det blir ju att det planar ut efter ungefär första året de lever.
Och den här, nu var den ganska liten där. Alltså man är ju van vid att se dem att de sitter fast på stenar och bryggor och sådär. Men hur förökar sig blåmusslorna?
Ja, de har ju yttre befruktning. Så det finns ju hannar och honor som sprutar ut spermier och ägg och spermier i vattnet. Och så har de en befruktning ute där då. Där de, och sen så har de olika, ett larvstadium som varar ungefär i 2 veckor brukar man säga, och de går igenom ju liksom lite olika omvandlingar där. Sen så ska de slå sig ner på botten och tillväxa och bli vuxna och rekryteras in i populationer. Då gör de Då omvandlas de, metamorfoseras då, så att de blir bildade så att de börjar likna en mussla då. Ja. Och sen då så kan de säkert, det är väl lite oklart även där hur gamla de kan bli då. Det är faktiskt, ja, de kan bli i princip hur gamla som helst. Eller på så här, det finns ingen sån gräns, men ja, uppåt 20 år i alla fall. Ja. Men det är ju också väldigt, väldigt ovanligt då.
Ja. Och de senaste 30 åren har det ju kommit många indikationer på att blåmusslan har minskat här längs västkusten.
Mm. Ja, som jag nämnde för dig igår då, så finns det egentligen inga riktigt bra data på det. Vi har ingen miljöövervakning i de områdena, men allting tyder på folk som bor på kusten och så. Många säger det att det har minskat. Det är lite oklart med vilket tidsperspektiv och hur mycket och så där det har minskat, men det har med all säkerhet minskat de senaste 20 åren eller så. Fram till förra året, eller på samma, men det kan vi ta senare kanske. Men de går ju upp och ner naturligt, de här populationerna. I och med att de har det här frisimmade larvstadiet, så kan det vara väldigt så att säga, slumpmässigt och sporadiskt när det kommer, om det lyckas en rekrytering ett år och inte. Va? Så att det kan variera väldigt mycket det.
Ja.
Men de har med all säkerhet minskat här på vår kust, här på västkusten.
Och den här minskningen fick ju dig, Mats, att dra igång det här forskningsprojektet kring blåmusslor för 2 år sedan.
Mm.
Berätta lite kort vad du undersöker.
Ja, det handlar om att försöka liksom lite grann lära oss utav musslorna. Det finns platser trots allt där de klarar av att rekrytera, där vi inte ser samma minskning. Till exempel på musselodlingar, och vi har också sett då på vissa artificiella strukturer. Och så lite grann går det ut på att försöka förstå skillnaden med de artificiella habitaten och de naturliga habitaten, och försöka förstå var är det minskningen egentligen har skett. Är det de kan ju leva både i hårdbottensmiljöer och i så att säga, mjukbottensmiljöer. Då, va? Men de lever alltid uppe på ytan, men de behöver någonting att fästa sig. Va? Men min gissning är väl att mitt intryck är att framförallt är det på de här stora musselbankarna som har minskat på till exempel en sån strand som vi befinner oss nu, en sandiga områden då.
Just det. Ja, och vi ska prata mer om det här musselmysteriet under morgonen och lite olika förklaringar till varför musslorna har minskat under så lång tid. Men vi tar det längre fram här i blåsten.
Ja, tack så länge, Jonathan Martinsson. Det är ändå skönt att sitta inomhus och höra väder. Alltså det är fantastiskt.
Ja det, och det är ganska härligt att uppleva väder också. Det ska jag ändå säga.
Gött. Mats Lindegart är forskare och Willow Ahlqvist är masterstudent i biologi. Vi hör mer från Salte om en liten stund, men vi ska hålla oss kvar vid Västerhavet, för nu ska det handla om ål. Och försiktigt positiva nyheter. Ålen är klassad som akut hotad med stor risk att dö ut. Och det är ju väldigt svårt att beräkna hur mycket fisk det finns i havet. Men ett sätt att titta på ål är att beräkna hur mycket glasål, alltså små unga ålar som kommer till Europa från Sargassohavet, där de ju allihopa har kläckts. Och enligt beräkningar från 2023 så har vi i Nordeuropa nu bara 0,5% av den mängd glasål som fanns här under perioden 1960 och fram till 1980-talet. Med oss nu har vi Torbjörn Säterberg som är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. God morgon, Torbjörn.
God morgon.
Nu, 2012 stoppades allt ålfisket längs svenska västkusten, och nu har ni utvärderat det här. Hur har det gått? Och då har ni sett att det blir fler vuxna lekmogna ålar än vad det gjorde före stoppet. Berätta lite om det.
Ja, vi har ju då försökt uppskatta hur mycket ål det finns längs västkusten. Och våra beräkningar tyder ju på att sen fisket stoppet trädde i kraft 2012 så har ålbestånd, eller mängden blankål och vuxna målar som är mogna och vandrat till Sargassohavet ungefär fördubblats. Och om man jämför med ett lite längre historiskt perspektiv när fisket var större, så om man jämför med mängden blankål som producerades under perioden 1988 till 2011 då, så har det ungefär fyrdubblats enligt våra beräkningar.
Det låter ju jättefint och roligt. Alltså, men då undrar jag, Hur stort var det där fisket då före 2012 vid västkusten?
Ja, det har ju varierat lite över tid. Men toppen av fisket, eller när det var som mest omfattande, var ju i mitten av 90-talet. Då ungefär 400-600 ton landades varje år. Sen när det minskade lite och i början av 2000-talet så var det kring 200 ton. Sen ja, minskade det ytterligare lite grann precis innan fiskestopp.
Mm. Ja. Vi pratar ju om ålar vid västkusten och då menar vi ålar som stannar där och växer upp där, som alltså inte vandrar upp och vidare till sötvatten. Men det tänker jag, är det en ovanlig sak för en ål, eller hur stor del av andel av ålarna är det som gör så?
Ja, det är ju, tidigare studier visat att ålar kan ju både stanna vid kusten och bara leva mer marint liv, eller vandra upp då i sötvatten, vilket är vad flesta människor tänker och tror. Men just den där andelen har vi inte så bra koll på. Men det pågår just nu ett projekt på SLU och andra forskare där man faktiskt försöker titta på just det här. Hur stor andel ål lever mer i sötvatten och hur stor andel stannar kvar längs kusten. Mm. Och ja, hur stor andel lever i Östersjön.
Precis. Men vågar du säga att det är ovanligare att de lever kvar i havet än att de vandrar?
Ja, det vågar jag inte svara på. Det vet vi inte.
Det vet vi inte. Nej.
Men på västkusten så tyder ju att det har varit relativt omfattande fisk, och även att mängden fisk har, eller mängden ål då, har ökat sen fiskestoppet, tyder ju på att det finns ett lokalt bestånd då troligtvis håller till där.
Mm. Då tänker jag så här, för ålarna som lever kvar i havet så är ju inte vandringshinder och turbiner i vattenkraftverk och att ynglen inte kommer fram ett stort problem. Men det är ett fortsatt stort problem för andra ålar då förstås.
Ja, givetvis är det ju det. Så det är ett av hoten mot ål. Men de har ju, ja, man har ju, det finns ju flera faktorer som man tror har gjort så att ålen har minskat ganska kraftigt. Så, men den relativa vikten av de här olika faktorerna har man inte riktigt kommit till rätta med. Men det, ja, några av faktorerna är att förändring av havsströmmar i Nordostatlanten till exempel. Det finns parasiter och virus som påverkar ålen. Mängden habitat för de har minskat. Då upp- och nedströmsvandring i vattendrag är ju en viktig faktor som har omnämnts, så även fisket då. Mm. Men det som vi som människor kan påverka mest är egentligen att möjliggöra vandring upp- och nedströms i vattendrag, och även fisket då, som man tydligt kan reglera.
Mm.
Det där vi kan göra åtgärder. Då.
Det pågår ett stort europeiskt projekt då, där man försöker se, alltså ålen är ju en global varelse som inte känner gränser. Så det här europeiska projektet, vad går det ut på?
Ja, det finns ett stort europeiskt projekt där man försöker egentligen sammankoppla olika delbestånd, som man kan tänka sig att längs västkusten är ett bestånd och svenska inlandsvattnet ett annat bestånd. Och man försöker koppla ihop över hela Europa olika bestånd för att då få en helhetsbild av hur hela populationen ser ut. Den finns ju över hela Europa. Och då kan man ju få i ett sånt projekt skulle man ju kunna få en bild av hur stor effekt fiskestoppet på västkusten egentligen har för hela populationen i stort.
Mm.
Om man sätter det i det perspektivet.
Just det. Men ändå glädjande att få lite äntligen positiva nyheter kring ål. Det var inte igår kan jag säga. Tack så mycket Torbjörn Zetterberg för att du var med den här morgonen.
Tack själv.
Tack. Hej då. Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet alltså. Och fiskestoppet för ål på västkusten som har pågått sedan 2012 har alltså gett positiva resultat, så mängden blankål ökar, alltså de vuxna som nu kan vandra tillbaka till Sargasso för att leka. Apropå fiskestopp eller inte, i veckan beslutade ju EUs ministerråd om fiskekvoterna i Östersjön för nästa år. Det är sillströmming, skarpsill, torsk och lax som berörs av det här beslutet. Och kritik kommer från många håll för att kvoterna har satts alldeles för högt och hindrar återhämtning av Östersjöns ekosystem. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det är dags för programmets kanske mest engagerande punkt, naturfrågan, och vi ska ta reda på svaret på den fråga som var formulerad så här. Vi frågar efter en samlare och tunnelbyggare. Den här arten för en tynande tillvaro i östra Europa. Medan det i Amerika finns en uppsjö olika släktingar, inklusive två animerade kändisar. Kanske kan den norska sångerskan Kyrkjebø leda mot rätt svar. Ja, inte Sissel som är sångerskans namn, men nära, nämligen Sissel. Vad är det, undrar många? Men det ska vi strax få veta mer om. Rätt svar är alltså Sissel. Men först, grattis till veckans vinnare. Lars Öhman i Bromma som får en termos. Nina Hedlund på Ekerö får en tygkasse. Och Peter Runesson i Sölvesborg vinner Naturmorgons tygmärke. Grattis till er. Sandra Timan i Gustavsberg kom fram till svaret så här. Svaret på veckans naturfråga är Sissel. Det är en jordekorre som både samlar och gräver tunnlar. Den är tynande i Östeuropa och de två kända animerade figurerna måste ju vara Piff och Puff. Det som ledde fram till att just var Sissel var att den norska sångerskan heter Sissel i förnamn. Ja, men precis. Piff och Puff är en sorts små jordekorrar, närmare bestämt så kallade chipmunks. Det finns många olika arter av dem i Nordamerika. Alla chipmunks är jordekorrar, men alla jordekorrar är alltså inte chipmunks, om ni förstår. Irene Kjellberg i Europa, Irene Kjellberg i Kungsbacka skriver att Nordens ark i Bohuslän arbetar för bevarandet av Sissel i Europa. Och Kjell Wiklund berättar om sitt möte med den här jordekorren. Jag gjorde en fotoresa till Ungern för några år sedan. Ägaren till platsen där vi bodde berättade att han hade fått reda på att Sissel var ett stort problem på en av flygplatserna i Ungern. Och han hade erbjudit sig att ta emot ett antal. Syftet var att rädda några då flygplatsen hade för avsikt att ta bort alla sisslar där. Men det visade sig att de förökade sig väldigt fort och att han därför nästan ångrade sitt erbjudande. Men det var ju intressant, för i stora delar av sisslens utbredningsområde är den inte ett problem. Den för tvärtom en mycket tynande tillvaro, och det ska vi höra mer om nu. Sisseln är alltså en jordekorre. Den gräver sina gångar och bohålor på de mellaneuropeiska grässlätterna, och eftersom den naturtypen, det vi kallar stepp, är hotad så gäller det samma för många av arterna som lever där. Sissel klassas som starkt hotad på den internationella rödlistan. Men de finns bland annat i Österrike, och där har de hittat en fristad i några parker, på golfbanor och i trädgårdar där marken inte plöjs eller asfalteras. Thomas Öberg har haft lyckan att träffa på dem.
Men alltså, det här är ju kul. Vi har just klivit ur bilen på ett ställe vid Zicksee, Österrike, nära den stora sjön Neusiedlersee. Här ska det finnas Sissel, den europeiska jordekorren. Vi har gått 25 meter och här på gräsmattan i en park, där springer de ju flera stycken, försvinner ner i ett hål, kommer upp igen. 1, 2, 3, 4 ser jag nu. Alltså vilka näpna djur. tala om gulliga. Oj, 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 oj. Det här är en sån där drömart jag har velat se. Europeisk sisel. Det finns andra jordekorrar runt jorden, men det här är den europeiska. Den lever i jättelitet område. I stort sett Österrike, Ungern, Rumänien, och är utrotningshotad. Och man kämpar för att bevara den på olika sätt. Kolla där de kutar mellan hålen i full fart. Alltså vi sätter oss, det är en park här. Så vi sätter oss på en parkbänk och tittar på de här. Och en Oscar Franklin. Du och jag är ju fågelskådare egentligen, men det är väl okej med det här också. Har du sett sisel förut?
Jo då, jag har sett den förut, men de är inte ofta. Det är bara på vissa ställen de finns kvar fortfarande.
Så du bor ju här i Österrike.
Ja, men man ser dem inte överallt. Alltså, bara på ett fåtal ställen jag vet om att de finns fortfarande. Ja. Ja, vi är ju precis bredvid en liten sjö, och här har vi någon typ av sjukhus här bakom. Så det kan man säga en park här precis bredvid sjön som de bor i. Ja, och har sina hålor.
De har hålor här i gräsmattan.
Ja, precis. Ja, och då kommer de upp ibland och så går de ner.
Vi får lägga oss på lur här med kamerorna här. De verkar lite skygga ändå.
Ja, det är lite olika tror jag. De har olika personligheter. En gång så har jag träffat en som kom ända fram och så man kunde klappa den i princip. Ja.
Stor som en ekorre ungefär, va? Eller kanske mindre?
Jag tror den är ungefär lik. Den kanske är lite tjockare än en ekorre, fast längre. Liksom.
Alltså, vad kul. Vi sätter oss här framme och tar det lugnt. Det är ju en roligt litet djur, för att de har gångsystem. Det kan vara 10 meter gångar i ett gångsystem som en familj har. Det kan vara ner till en meter djup och ännu längre. Och där nere har de ju matförråd. De hamstrar ungefär som hamstrar för säkerhets skull. För sen ligger de alltså i dvala och sänker sin kroppstemperatur. Som fladdermöss, igelkottar och så. Det är en gräsmatta med någon liten mora och Bellis tusensköner. Fin blomprakt i gräsmattan. Och här är det hål lite här och var. Och så sticker upp ett huvud av en sisel här, och så sticker upp där, och så sticker upp ett annat ställe. Det måste vara 10-20 stycken som finns där i den här gräsmattan. Som alltså en helt människoskapad miljö. Det är ju ett steppdjur det här. Som alltså håller på att försvinna ur Europa. Eftersom alla stepper odlas upp och blir motorvägar och städer och människans landskap. Och där funkar inte sisen. Så här i Ungern, Österrike, runt Stora sjön och Silesi, där finns de på sina ställen. Till och med i vinodlingarna, för där störs inte marken på samma sätt som just i jordbruksmiljöer i övrigt. Och här alltså i en park, känt ställe för naturfotografer. Och här sitter de, och de är ju alltså, tala om gullighet. De är ju så näpna, sittande upprätt, ungefär som vi har lärt oss präriehundarna i USA. Fast de här är mycket mindre. Små korta svansar, och så skuttar de iväg, springer full fart på gräsmattan och sen försvinner de ner i ett hål. Och där nere i hålet, där ska de alltså kunna tillbringa vintern och meter ner på frostfritt djup. Där de ligger i dvala och sänker sin kroppstemperatur. Och försvinner under vintermånaderna för att komma fram i april. Och nu är det första dagen i juni. Det blommar, det är sommar, det är 25 grader varmt. Och här hittar de massor av mat. Där tittar en upp nu, bara 10 meter från mig. Men det du har sett sisel förut, vad har det varit för miljöer?
Ja, det var också i den här trakten, fast nere vid Norrsidelse. Och det var mera, det var vilt, högt gräs. Och då kom de upp på cykelvägen helt enkelt.
Jaha. Ja.
Alltså högre gräs än det här, men ja, liknande gräsmark ändå.
Ja. Ja, de måste ju ha mark som inte plöjs och bearbetas, ja. Men gärna där det är kortgräs. Mm. Klipps som här eller kanske betas. Visst kan vi vara nöjda.
Ja, så. Jag har sett fler sisel idag än under hela mitt liv tidigare.
Vår reporter Thomas Öberg träffade tillsammans med Oskar Franklin på sislar, europeiska jordekorrar i närheten av den österrikiska fågelsjön Neusiedlersee. Och de var riktigt samarbetsvilliga. Titta gärna på Thomas foton på vår webb. De är väldigt näpna när de sticker upp sina små huvuden bland sommarblommorna. Tranorna är på väg söderut på sin flyttrutt och de har drabbats av fågelinfluensa. Till exempel rapporterades tidigare i veckan att volontärer fått ta hand om 2000 döda tranor utanför den tyska byn Linum, ungefär 5 mil nordväst om Berlin. Och samtidigt har det ju varit ett utbrott av fågelinfluensa i en kalkonuppfödning i Skåne. Och det har också hittats några döda vilda fåglar på svenska västkusten med konstaterad fågelinfluensa. Hänger det här ihop och i så fall hur? Och är det andra vilda fåglar som också drabbas och hur påverkar det tranorna? Ja, men vi har med oss Lotta Berg, professor på SLU, veterinär och styrelsemedlem i BirdLife Sverige, skådare alltså. God morgon Lotta.
God morgon.
Det om vi börjar med Tyskland och det här stora utbrottet bland tranorna. Det ser så dramatiskt ut när människor får ta hand om de här stora fåglarna som ligger döda ute i vatten och sådär. Vad vet vi om det här utbrottet?
Ja, vi vet att det är flera platser. Det verkar vara koncentrerat, inte så långt ifrån Berlin, men det är flera delstater som är drabbade av det här. Och ja, man vill ju ta bort de döda fåglarna. Dels för att det är otrevligt naturligtvis med stora ruttnande döda djur, men framförallt för att fåglar som har dött av fågelinfluensa har ju viruset i sig och kommer det då allt ifrån rovfåglar till kråkor och äter på de här kadavren så kan smittan spridas vidare, så man vill ju få bort dem så fort som möjligt och därför så har man då från myndigheternas sida gått in och försöker plocka döda och döende fåglar som då avlivas så snart det bara går.
Mm. Du är inne på det här då, att det är en väldigt smittsam sjukdom som kan smitta bland annat rovfåglar, men kan den smitta liksom andra arter också?
Ja, det är ju många arter som har drabbats om man tittar på sen den här varianten av fågelinfluensa. Det finns ju flera olika, men sen den här varianten dök upp i Europa runt 2005 så har man ju sett utbrott på en ganska bred palett av arter. Det är tärnor och måsfåglar, det är sillgrisslor, det är havsulor, men också som sagt rovfåglar som då äter andra döda fåglar som en del i sin naturliga diet. Men också enstaka fall på till exempel vadare. Svanar och gäss är ju väldigt drabbade till exempel.
Mm. Mm.
Så att det är många arter som kan drabbas. Det vi inte ser är ju fågelinfluensa på så att säga, klassiska småfåglar. Talgoxar och blåmesar och våra sångar och sådär. Mm. Har inte visat sig benägna än så länge att få det här.
Just det. Du, tranor, de hänger ju ihop i lite större grupper så här års när de inte häckar. Då antar jag att det är lätt att smittan liksom sprids. Så hur kommer det gå för våran inom citationstecken tranpopulation, tror du?
Ja, det återstår ju att se, men det man tror när det gäller de här utbrotten i Tyskland är att den här rör sig. Man vet ju liksom inte hur det började. Det är svårt att slå fast, men att det här rör sig längre öster utifrån. Det är alltså inte så att de har kommit från Sverige med den här smittan, utan här samlas ju tranor från väldigt många håll.
Mm.
Och med spårning av virustyp och så vidare så tror man att det här utbrottet kommer något längre österifrån. Men sen blandas ju tranorna, täta grupper av djur, vare sig det är kolonihäckare eller sådana som rastar i grupp. Det är klart att då sprids smittan lättare. Det påverkar inte Sverige just nu, för tranorna flyttar inte hitåt utan tvärtom söderut. Och det man nu ser är att det sker utbrott även i Frankrike och Spanien. Och de har också haft utbrott på tamfjäderfä redan innan. Så det är väldigt svårt det där med hönan och ägget. Varifrån kommer smittan och vem smittar vem?
Mm.
Men är det så att man fortsätter det här så kan man mycket väl misstänka att det blir så att det blir en märkbar minskning. Inte så att tranorna utraderas på något vis. För att det är inte så att alla drabbade fåglar dör. Och det är inte heller så att alla tranor smittas. Men även om det bara rör sig om kanske 10% som dör. Så är det ju tillräckligt mycket för att det kommer att märkas till våren. Att det kanske blir något färre tranor som flyttar tillbaka. Men det vet vi inte alls än. Utan där får vi se vart detta tar vägen. Det har ju inte pågått så länge än. Vi vet inte riktigt hur stor spridning det här utbrottet får.
Nej. Det låter inte på dig då som att det här hänger ihop med att det också finns fågelinfluensa bland annat hos en kalkonuppfödare i Skåne har ju varit drabbad.
Nej. Det är ju samma virus, men det här viruset finns ju numera väl spritt i Europa. Det finns utbrott i väldigt många europeiska länder på tamfjäderfä. Inte bara just nu utan även alltså sen sommaren och framåt. Precis som det finns både enstaka fall och lite större utbrott på vilda fåglar på olika håll. Så att knyta ihop just de här två händelserna tror jag inte. Utan det är nog mer att det är i viss mån säsong.
Mm. Till sist Lotta också bara. Det är ju en zoonos. Det här viruset kan hoppa till däggdjur. Vad tänker du med riskerna kring det? Ska man ska hålla koll på sin hund och katt och sådär när det är fågelinfluensa?
Ja, den här influensasorten är ju mest förtjust i fåglar, drabbar mest fåglar så att säga. Men alla influensor är väldigt föränderliga. Det finns ju influensor hos grisar och människor och så vidare. Och det man alltid är rädd för i sådana här sammanhang det är att den här fågelinfluensatypen ska gradvis utvecklas och anpassa sig mer för att drabba däggdjur. Vilket då skulle kunna vara skadligt både för vilda djur, tama djur och i förlängningen för människan som är ett däggdjur. Så här är man vill inte att fågelinfluensa viruset ska komma i kontakt med däggdjur i onödan. Så att vet man att det finns ett utbrott eller ser döda fåglar så är det väldigt viktigt att man ser till att hundar och katter inte äter av de här döda fåglarna. Och det är ju också därför man är mycket inne på städa så att säga bort i de här sammanhangen. Och själv då som människa så handlar det om ett utbrott av en sjukdom. Nu pratar jag inte om en enstaka hackspett som har flugit in i ett fönster. Utan just handlar det om utbrott av sjukdom. Så bör man inte själv gå in och peta på de här fåglarna. Utan då går ju myndigheterna in och de vet hur man ska hantera det. De har skyddskläder och så vidare. Så att man inte själv, om man till exempel, fast utan att veta om det själv håller på att få influensa, den människovarianten, får en virusblandning mellan sina influensavirus och fåglarnas. Va? Det vore väldigt olyckligt.
Mm.
Så att då är det bättre att överlåta det till proffs helt enkelt.
Just det. Tack så mycket för att du också är ett proffs, Lotta Berg, professor på SLU och veterinär. Tack för att du var med i Naturmorgon.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Nu, Jonathan Martinsson, ska det handla om blåmusslor igen. Har du något ljus nu så att du kan se några musslor?
Ja, nu har det faktiskt börjat ljusna betydligt. Alltså, och det är ju en molnig morgon här i norra Bohuslän. Så att, det är väl inte, de här färgerna har inte riktigt kommit fram. Men det är i alla fall lite ljusgrått runt omkring mig. Här på Saltö i norra Bohuslän. Vi står på en strand men har förflyttat oss till strandkanten där det är som ett stenfält kan man säga. Mats Lindegaard och Willow Ahlqvist på Göteborgs universitet. Här är en miljö där vi nog kan hitta blåmusslor. Eller vi har hittat. Ska vi se?
Ja.
Och då kan man behöva liksom så här välta upp någon sten kanske.
Ja, ska vi ta den här?
Ja.
Helt slumpmässigt. Här ser vi, lyfter en sten som har den sedan 30 cm stor ungefär och vi har mycket såna här tång på dem, blåstång på dem och vi vänder på den här och hittar en massa, faktiskt ett 20-tal hyfsat stora blåmusslor här,
ja.
Utav olika storlekar i och för sig. Och så ser vi lite havstulpaner och lite annat som finns här. Och de sitter fast där med sina byssestrådar då som vi kan se om vi kan plocka loss den här. Det hörs inte speciellt mycket. Ibland brukar det Där hörde man någonting, tror jag.
Just det, de sitter fast med de här trådarna. Ja, ja. Och det, nu drar du loss dem, men ja, det är inte så att de dör av,
nej, nej, de,
av det där.
De kan återbilda dem och sätta sig fast igen. Så det, sånt händer hela tiden, naturligt, att de lossnar och sätter sig fast igen. De kan faktiskt flytta sig på det sättet, ja, att de rör det.
Det skapar ett väldigt hemskt ljud, men det är faktiskt ingen skada alls till musklerna. Nej, nej. Så det är... Det vi gör är fortfarande etiskt.
Ja. Och jag förstår att de har en fot de kan röra sig med. Så de kan förflytta sig från olika platser till olika,
ja,
platser.
Ja, de har ju sin lilla fot där på undersidan. Där de också sprutar ut sina bystustrådar som de egentligen krälar sig runt med. Så de kan ju hitta sig till rätt ställen där de både hittar... Och samma sak som när de sätter sig i larvstadiet och växer upp. Att de krälar sig till var som hittar rätt fysiska och kemiska förhållanden just för att... Ja, men leva ett litet bra musselliv.
Ja, och ett musselliv handlar om att filtrera vatten.
Ja, det är väl, ja, en av de sakerna de gör, men framförallt det de gör.
Ja.
Ja. Jag tänkte på den här foten, om man öppnar en mussla, om man skulle fiska krabbe till exempel, så ser man en liten pigmenterad sak. Det är ju alltså en muskel, och det har ingenting med vanliga fötter att göra, att det är en muskel som är väldigt, ja, som är pigmenterad. Den kan vara svart eller orange eller så. Så det ser man väldigt tydligt när man, men den har liksom dratt ihop sig då, men när den rör sig med foten så kan den liksom förlänga den och sticka ut den och så. Ja. Ja.
Och så, som vi konstaterade tidigare under morgonen, så har blåmusslan minskat här längs västkusten under ganska lång tid. Mm. Fram till förra året egentligen, då hände någonting oväntat.
Ja, först ska man ju säga det att blåmusslor, deras rekrytering kan ju vara väldigt sporadisk och varierande mellan år, och det är många saker som påverkar det då. Men det är helt riktigt att det var en helt otrolig sättling, rekrytering utav mussellarver förra året då, 2024. Och ja, har kontakt med en musselodlare nere på Tjörn Orust, och han säger att under sina 40 år har han aldrig sett så mycket mussel som just det, och han, om någon vet det, måste jag säga, så att ja, det var ett exceptionellt år för året.
Ja, för vissa platser var det som mattor av,
ja,
små,
precis,
musslor.
Ja.
Och du har fått ganska färska rapporter hur det har gått för de här musslorna som dök upp förra året.
Ja, jag har varit i kontakt med projekt Fjordtorsk där nere utanför Uddevalla i Byfjorden och Havstensfjorden, och sett på deras filmer där, och det, ja, de filmade ju redan förra året, och då var det fullständigt täckt med blåmusslor en bra bit ner, väldigt, ja, jag kan inte riktigt säga, men neråt en 5-10 meter i alla fall, så det var väldigt, väldigt, och det såg man ännu uppe i Norge, så det var en stor sak. Men jag har fått filmer från, helt färska filmer faktiskt, som visar att det fortfarande finns kvar en hel del musslor, även om det är mindre nu än vad det var då, men det verkar som om det har fått en, ja, hittills bestående effekt på populationen i alla fall, så det är ju positivt.
Ja. Och Willow Ahlqvist, jag vet att du har tittat lite närmare på liksom vilka miljöer musslorna faktiskt har klarat sig kvar i, för att
ja,
det är inte så att musslorna har försvunnit på alla platser under de här 30 åren som var innan i fjol då. Utan på vissa ställen har de ändå klarat sig ganska bra.
Ja, man vill ju säga ändå att på ställena som man syns har sagt att de försvinner är ju främst på, ja, men stränder liksom, där de är öppna för det nakna ögat. Men just i sådana här fäll som just de här, ja, men stenbumlingarna vi står vid just nu, är ju väldigt mycket att de gömmer ju och trivs sig under och nära stenar som skapar en väldigt skyddad miljö för predatorer såsom krabbor och sjöstjärnor. Så det är ju enorma mängder med musslor som faktiskt fortfarande finns kvar här, även om det kan ibland se ut som att det inte är så mycket kvar. I mitt projekt som jag håller på med just nu så kan man ju väldigt främst se att nära häll och klippor samt just sådana här stenfält så är det enorma hundratals musslor per kvadratmeter som fortfarande är och lever sina härliga musselliv.
Ja. Ja, så letar man lite kan man hitta blåmusslor här uppe på Saltö. Vi ska väl fortsätta leta blåmusslor här under morgonen. Vi ska snart ge oss ut här i stranden, eller i vattnet, och se om vi kan hitta några där också.
Mm. Tack så länge då, fältreporter Jonathan Martinsson tillsammans med forskaren Mats Lindegart och masterstudenten Willow Ahlqvist, som ju är knutna till Göteborgs universitet och Tjärnö Marina forskningslaboratorium.
Under många år har blåmusslorna minskat vid västkusten. Nu pågår ett forskningsprojekt för att ta reda på vad det kan bero på. För en märklig ingrediens i mysteriet är att de hela tiden funnits kvar på artificiella strukturer som på flytbryggor. Naturmorgons fältreporter sänder från Saltö i norra Bohuslän den här morgonen. Det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Vi ska strax lämna ordet till fältreporter Jonathan Martinsson som ägnar sig åt blåmusselmysteriet på västkusten. Det har satts ett nytt rekord i fågelskådning. Vi ska höra kort från den glada ornitolog som sett flest fågelarter i Sverige under ett och samma kalenderår någonsin. Och i reportaget om en stund ska vi träffa läkaren som blivit så glad i svamparnas mångfald att han nu har tagit tjänstledigt från jobbet.
Sen jag började lära mig mer om svampar och alla olika arter för några år sedan så har naturen blivit väldigt mycket mer levande för mig.
Vi träffar Martin Perajic bland färgglada ängssvampar om en knapp kvart. De flesta känner till att bävrar fäller träd för att bygga sina dammar och hyddor. Men använder de björkarnas näver till något? Lyssnaren Liam Selin har sett spår som tyder på det. Vi ringer upp ekologiprofessor Frauke Ecke för att få mer bäverkunskap. Och kråkvinkeln sista programmet kommer från författaren och konstnären Maria Westerberg. Hon lyssnar in naturen och den svarar, tack och lov, inte på frågor.
Ingen bräken bråkar om hur det verkligen ligger till med svensk skogspolitik. Ingen talgoxe vill avlasta mina sorger. Inget av det levande vill mig någonting alls.
Naturmorgon svarar däremot på frågor i den mån vi kan och vi tar gärna emot meddelanden till naturmorgon@sverigesradio.se och via sociala medier. Blåmusslorna vid västkusten har minskat under många år med ett litet undantag för förra året när det blev en sorts massproduktion. Forskaren Mats Lindegart och masterstudenten Willow Alekvist försöker reda ut det här. Och Jonathan Martinsson, ni finns på Saltö. Det är inte så långt till Tjärnen marinbiologiska laboratorium då ju.
Nej, det stämmer bra. Det är bara någon kilometer kanske.
Igår när jag pratade med dig så var det alldeles knäpptyst. Man kunde inte ens höra att det var ett hav där. Annorlunda idag.
Ja. Vädret har verkligen förändrats. Igår var det som en klar, vacker, stilla höstdag. Och idag är det lite mer molnigt, blåsigt. Nu har regnet slutat i alla fall. Men istället har vi gett oss ut i havet här. Jag står med vadarbyxor på och vatten upp till låren ungefär. Men det var ganska varmt i vattnet. Så det är faktiskt inte nästan skönare här nere än uppe på land.
Jag kan tänka mig det.
Ja. Och jag ska gå här bort till Mats Lindegart och Willow Alekvist som står med hovar i händerna.
Ja.
Vi tänkte att vi ska se här om vad vi hittar på botten.
Ja, vi står just nu vid en sån klassisk sten på sandstranden där vi kan hitta som oftast musslor och andra bilvalver som stilla havsostron som verkligen skrapar upp och skär upp våra stackars fötter på somrarna. Det är som otur med vädret så är det väldigt grumligt. Nu ska vi se om vi kan försöka få upp någonting trots allt.
Ja, ska vi hova lite och se vad vi...
Ja, vi ska se och hova lite grann mer i sedimentet här. Det är sand i botten här. Men risk att vi inte, att man inte får upp någonting skulle jag helst haft en kratta egentligen. Men vi ska se här.
Här kommer hoven upp.
Ja. Här har vi... Vi sköljer lite grann här. Det här var ju inte så där jätteimponerande. Men det är lite skal och det är lite hjärtmusselskal och sådana här saker. Men det var nog ingen speciellt lyckad fångst den gången.
Nej.
Man behöver, nu ser det är mörkt i vattnet så vi kan inte riktigt se här heller. Men det, här är en sån botten där det absolut kan finnas både hjärtmusslor och sandmusslor och andra.
Ja.
Så att jag tar ett tag till här. Hittar du något, Willow?
Jag hittar lite snäckor, det gör jag, men tyvärr inga musslor än.
Nej.
Ja, det är skillnad med de här då, den här infauna musslen och de här epiventiska som lever uppe på sedimentet. Här hittade vi ett skal av en annan mussla, Dosinia tror den heter, men
ja.
Här har vi en stor då sandmussla. Ett fragment av en sån sandmusselskal i alla fall. De är också väldigt vanliga här då. Som, de kan bli väldigt stora. Myarenoria heter de.
Men alltså det här är ju en miljö där det, i alla fall tidigare skulle kunna ha funnits en del blåmusslor.
Ja, och de ja, man kan ju, har ju kunnat se dem inom ja, decennierna då, i sån här musselbäddar då. Ja. Men skulle också vilja säga lite större musslor oftast än de vi såg inne där på Klapperstensfältet där inne. Så att de musslorna, ja, det finns ju vuxna, större vuxna musslor också, men det som man är allmänt förknippar med de där musselbäddarna, det är ofta, eller det är en blandning av olika åldersklasser, men de blev nog oftast lite äldre i de miljöerna skulle jag tro.
Men där har de försvunnit på många platser.
Ja, det tror jag är den stora skillnaden, att i den typen av miljöer som vi befinner oss här, att det är där de har framförallt försvunnit, och det är där framförallt folk lägger märke till det då. Ja. Och inte bara när man ska fiska krabbor utan så. Det användes ju då till agn och så tidigare, att fiskare plockade upp, krattade upp musslor för de skulle ha till agn på ja, när de fiskade då.
Just det.
Så att det är säkert där som den stora minskningen har skett.
Ja. Och där, en risk för musslorna är ju predatorer, alltså andra arter som äter dem. Vad finns det för predatorer?
För fiender för de här stackarna? Uh-huh. Ja, det är ju främst andra krabbor och sjöstjärnor som vi har här. Men det finns ju även vissa fiskarter som vi har. Det är min fina kollega och doktorand Cruz Speck håller ju på och studerar om artificiella habitat. Och han har ju bland annat haft stora problem att vissa fiskarter har kommit att äta upp alla hans stackars musslor han transplanterade. Men det är ju främst sjöstjärnor och krabbor som vi tror är de största bovarna.
Man kan väl säga så att musslorna har ju flera så att säga, fiender som äter dem, då, eller predatorer, och beroende på i olika skeden. Så när de är alldeles minsta storleken, när de är nyrekryterade och sättlade och så, då är det krabbor och räkor och sandräkor och sånt där som äter dem. Och sen blir de större och krabborna fortsätter att äta dem, och krabben kan äta faktiskt förvånansvärt stora. Sen har vi sjöstjärnorna som då antagligen tar dem när de är ännu lite större. De kan också äta dem väldigt effektivt. Sen har vi naturligtvis ejdrar som äter, de älskar, så att de har så att säga, genom hela sin livscykel har de olika sorters predatorer som kanske har sina så att säga, favoritstorlekar då på musslorna.
Ja.
Det är till viss del det fina med att de rekryterar så särskilt stora mängder, för att de är ju till viss del att deras överlevnad beror på att de kan få ut så många nya varje år. Som är just varför vi kan se sådana här stora, enorma fluxer i deras populationsbestånd ibland. För att de är ju till viss del förväntade att bli uppätna i väldigt stora grader.
Ja. Och det är ju en liksom, sätt man kan förklara den här minskningen på, att de helt enkelt blir uppätna. Men det finns ju flera andra möjliga teorier. Bland annat där spåren av klimatförändringarna.
Ja, men vi kan ju förvänta oss att temperatur och saltalt och sådana här saker förändras i takt med klimatförändringarna. Och jag skulle ju inte tro att det är så att säga, sådana dramatiska kortsiktiga förändringar har ju inte skett under de här åren, så att de ligger bakom. Det är min personliga så att säga, gissning här då. Men att, att deras globala utbredningsmönster kan då förändras efter på sådana saker då. Men ja, det är faktiskt så att det här med predationen det är någonting som vi kanske tror ganska mycket på, och framförallt i ljuset av att man har sett att det har varit en väldigt stor ökning av krabbor till exempel under den här perioden. Det finns enormt mycket strandkrabbor här i området, och kollegor på universitetet har i olika sammanhang försökt att mäta det och faktiskt försöka av en speciell anledning fiska ut krabbor, och de kan liksom fånga
50-60 000 krabbor utan att det egentligen börjar minska. Så att det finns enormt mycket krabbor, och andra kollegor på SLU då har sett att i de här miljövakningen att vi har haft en ökning av krabbor, strandkrabbor i de här ryssjöfiskarna då. Under, ja, sedan kanske till och med sedan 80-talet. Så, ja.
Och sen den sista liksom möjlighet är den här stilla havsostronet. Mm. Hittar vi något sånt här?
Ja, på den stenen som är alldeles bakom oss här. Där är det, och det är där de, det är ganska typiskt att om man inte hade stövlar på sig som vi där, så kunde man ju verkligen sparka till och skära sig då. Men de, är, de finns ju väldigt, de finns i samma djupintervall i stor utsträckning och i samma miljöer. Men och man kan tycka att då det är en sammanfall att de har kommit hit och sådär. Och det kan man tänka sig att de kanske konkurrerar om plats i vissa lägen, i vissa miljöer och sådär. Men det verkar också som de kan samexistera ganska så bra. Kanske beroende på att de kanske finns i lite olika mikrohabitat då.
Det är just det som jag gör och kollar på just nu i mitt projekt, är att hur deras distribution ser ut på olika mikrohabitat i samma områden. Och det som har kommit att ses hittills i alla fall är ju att de samexisterar ju till väldigt stor grad, men det är att just i områden där de inte har lika mycket naturligt skydd som i sandrev, eller inte sandrev, boulderfields och liknande, så har de ju deras naturliga skydd de kan gömma sig undan, och då är det inte lika stort behov att skydda sig från predation. Just. Och då kan arter som det stilla havsostrummet inte riktigt, de behöver inte samma skydd som Mytilus gör, så de lever i rätt så spridda distributioner där. Men sen har vi som områden som det här sandstränderna, där det inte finns det samma skydd, som man kan se en högre abundans av stilla havsostrummet, där de har just den högre försvaret mot predatorer.
Ja, det är väl några teorier där kring blåmusslans minskning. Vi ska väl fortsätta borra ner oss i det här under morgonen.
Det gör ni rätt i. Det är helt underbart att höra den här ljudmiljön också ända hem i ens lurar, eller hur man nu lyssnar. Tack Jonathan Martinsson så länge. Mats Lindegard, forskare, Willow Alekvist, masterstudent, och blåmusslorna vid Saltö i norra Bohuslän. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Vi ska snart ut och leta ängssvampar. En del är färgglada som clownnäsor, men först detta. Lite information från tävlingsarenorna kan vi väl säga. Det har långt innan året är slut satts ett nytt rekord, svenskt rekord, i antal fågelarter kryssade under ett och samma kalenderår. Det är Filip Österblad från Sölvesborg som är ny rekordhållare. Den 338:e fågelarten såg han vid den artrika fågellokalen Kråkenabben i Blekinge. Och P4 Blekinges reporter Karina Melin träffade honom just där.
Det var en ökenstenskvätta. Ja, som så roligt den heter.
Och här uppe på Kråkenabben, det finns ju ingen öken direkt. Jag menar, det är buskar och gräs här, men ingen öken.
Nej, jag tittar själv runt och det ser väldigt ont ut om öken här. Men ja, nej, den hittade hit ändå.
Och hur kändes det då när du hade hittat den?
Alltså framförallt att få hitta den rekordfågeln själv var ju helt otroligt. Det var ju lite som en saga att få göra det på hemmaplan också. Det är svårbeskrivet, men det var helt fantastiskt verkligen. Det var otroligt kul och härligt.
Och jag tycker det är så imponerande, för jag trodde att man utsåg en svensk mästare varje år, så att just antalet fåglar kunde variera. Men det här rekordet följer alltså med från år till år, så du är alltså tvungen att överträffa rekordet.
Jo, men precis. Alltså det finns ju ett så kallat best ever. Där man följer liksom som följer efter det för varje år. Sen är det såklart någon vinnare varje år, men det här är ju best ever rekordet så att säga. Så det är det bästa som någonsin har varit i Sverige, och det känns otroligt häftigt att få.
Och hur många år har man hållit på att räkna detta?
Jag vågar inte svara på det exakt, men Sören Salin från Öland, han slog ju rekordet 2013 med 336 arter. Och sen då Per-Jan Ulfendal på 337 för 2022, ifall jag inte missminner mig.
Så nu har du knaprat med ytterligare ytterligare en fågel här.
Ja, precis. 339 fick in då häromdagen med en blek tornseglare ner utanför Kivik då. Som normalt sett finns i södra Europa. Så det var skönt att få en till. Och jag hoppas det blir några till nu innan året är slut.
339 arter har Filip Österblad sett under kalenderåret som fortfarande pågår ju. Och det var Carina Melin, reporter på P4 Blekinge, som träffat honom. Och jag har sökt på nätet och sett hans fina foto av den här lilla ökenstenskvättan, art 338. En östlig art som närmast oss i regel finns vid Medelhavet på Nordafrika sidan, alltså söderut. Det dyker som vanligen upp en och annan sån hos oss här uppe. Det är en liten sandfärgad en med svart ansikte och svart kant på vingen. Och jag har hittat en inspelning av hur ökenstenskvättan låter. Ökenstenskvätta, en inspelning från databanken Senokanto. Den här var gjord av Marta Selej i Marocko tidigare i år. Att vara i svampmarkerna, det är att vara på skattjakt. Så ser Martin Peraic från Värnamo på sin hobby. Inspiration har han inte minst fått via olika svampgrupper i sociala medier. Och just nu har han tagit tjänstledigt för att helt ägna sig åt mångfalden av svampar. Naturmorgons Lisa Henkov följde med honom ut för att leta ängssvampar vid Spånhyttan i Småland.
Det finns ju många olika ingångar i det här med att vara intresserad för svamp. Det finns ju, den stora majoriteten av befolkningen är ju mest intresserad av svamp som mat.
Ja, just det.
Jag äter inte svamp faktiskt. Jag tycker inte det smakar något gott, vilket människor brukar vara förvånade över. Utan jag tycker det är roligt med mångfalden. Sen jag började lära mig mer om svampar och alla olika arter för några år sedan, så har naturen blivit väldigt mycket mer levande för mig. Det är som lite av en skattjakt varje gång man ger sig ut.
Läkaren och svampkännaren Martin Peraic tar med oss på svamptur, ja, eller skattjakt, i Spånhyltan, en bit från Värnamo i Småland, en torsdag i oktober.
Titta, där kommer då.
Här var det rött på marken.
Nej. Vilken färg!
Ja, de är tjusiga.
Wow!
Hattar som växer, ja, fruktkroppar som växer lite grann tillsammans som buketter med hattar som är väldigt intensivt röda, lite som en clownnäsa brukar jag säga.
Vet du vad? Den där röda färgen, den är enormt intensiv.
Det var...
Man hittar inte den på många ställen i naturen ens.
Det var den färgen och den här arten som gjorde att jag fick upp ögonen för den här lokalen från första början då.
Jaha.
Jag var ute och gick här med goda vänner som bor alldeles i närheten. Och så hittade vi de här praktvaxingarna som den här arten heter. Som är en indikatorart för höga naturvärden för ängssvampar. Då.
Ja, men jag vill se lite mer på den här snyggingen till svamp. Men här växer faktiskt en tistel.
Ja.
Så man kan inte sätta ner fingrarna var som helst utan... Men annars så är det ganska mossigt och så liksom glest gräs. Och här är ju en sten och det är många stenar här.
Ja.
Och enar.
Precis. Det här är en naturbetesmark. Vi befinner oss nu på en fornåker med mänsklig påverkan under väldigt lång tid. Så det har varit en öppen mark här under väldigt lång tid. Vilket är positivt för ängssvampar. Och det andra som krävs för många av de här rödlistade ängssvamparna är att det ska vara magra marker. Men vad säger, ska vi plocka upp lite? Ska vi plocka upp några av de här fruktkropparna?
Vi måste ju... Alltså, det här som du sa om clownnäsor, det tycker jag var väldigt bra.
Ja.
Därför att det är ju...
Det finns många olika röda arter av de här hagvaxingarna. Hygrosue heter de på vetenskapliga.
Ja.
Och det är många som tycker att de är svåra att skilja åt, men de är faktiskt inte så svåra. Åtminstone inte de röda arterna, om man bara har lite öga för detaljer. Ja, för om man ska beskriva, jag har plockat upp en av de här fruktkropparna nu då. Och om man beskriver den här så har den väldigt, nästan lite parodiskt röd färg på hatten. Väldigt klarröd, intensiv, vacker.
Men du, kolla kanten här.
Ja.
Det är ganska snyggt att den går över i en tunn ljusgul kant. Och så anar man liksom skivorna innanför så att det blir som en liten...
Precis. Ja. Men det är ingen särskilt bra karaktär då, för att det kan vara likadant på en närstående art som heter blodvaxing.
Okej, men det var snyggt.
Den här clownnäsröda hatten, hatthuden, och så vänder man på fruktkroppen och tittar man på de här skivorna på undersidan som är, du ser att de längst ut i skivväggen är de väldigt ljusa, nästan lite vitgula, och sen ju längre upp man kommer mot hatten desto mera gula och orangea, rosa, röda blir de här skivorna. Sen har vi en fot som är ganska så bastant, ganska så bred i förhållande till hur bred hatten blir. Den här foten är liksom längsfårad med massa små fåror och en del grövre fåror också. Vilket är karaktäristiskt.
Den är nästan som två fötter här nere.
Ja, precis.
Som sitter ihop.
Väldigt fina färger från ordentligt rött till rosa, orange till alldeles ljusgult egentligen. Och om man luktar längst ner i fotbasen på de här, om man har lite tur så kan man känna en honungsdoft som också är karaktäristisk.
Då ska vi se om jag har tur då.
Ja.
Alltså den luktar inte jättestarkt.
Nej.
Och det är väl liksom, det gör ju inte honung heller. Ja, men kanske lite grann. Det där tycker jag är svårt.
Dofter är svårt överhuvudtaget. Just den här arten luktar mycket mer om man tar hem den och torkar den. När den har torkat så framträder den här honungsdoften väldigt tydligt.
Har du torkade svampar hemma?
Jag har massa torkade svampar hemma.
Ja, Martin Perajts svampintresse började med matsvampar som plockades med pappa. Han kände igen en 10-20 arter på den tiden, men via sociala medier och en grupp för svampintresserade på Facebook insåg Martin att det finns många, många fler svamparter.
Jag blev helt fascinerad, helt uppslukad av hur fantastiskt duktiga somliga människor är på svamp. Och det blev lite som att man fastnar längst ut i en virvelström liksom, och sen så går det bara snabbare och snabbare, och rätt som det så har man drunknat.
Är det så?
Ja, men
så
du
med
vet,
svampintresset.
Ja, men jag,
som en virvelström.
Super. Ja, men säkert inte för alla, men för mig.
Ja. Wow.
Så att det har varit ja. Det är så mycket roligare att jag har alltid varit ute mycket i naturen. Men jag har inte varit så duktig på arter. Alltså mer än... Jag har väl kunnat mer än genomsnittet kanske. Jag har kunnat 20-30-tal olika arter. Mossor och våra olika träd och lite olika fåglar och sådär. Men för det har ju också varit något av en ögonöppnare nu när man har börjat umgås med andra som är intresserade av svamp. Och de som har formella biologiutbildningar och insett att vilken otrolig biologisk mångfald som finns. Flera hundra olika arter spindlingar och flera tusen arter lavar och mossor och svampar. Som sagt, någonstans mellan 6 och 10 000 arter i dagsläget i Sverige. Mellan 2 och 5 miljoner arter i världen. Om vart de senaste siffrorna som jag har hört och läst. Vi vet så lite och det finns så mycket att upptäcka. Och det är fascinerande tycker jag.
Hur bra är du på terräng?
Man kan gå upp där. Det är lite omväg, liten omväg bara. Annars kan man gå här nere. Då brukar jag gå det lite lerigare.
Ja, det är...
Men man får hoppa lite från sten till sten.
Ja, ja. Det är roligt.
Ja, det gör jag. Jag har rapporterat närmare 60 olika arter ängssvampar. Klassiska ängssvampar från den här lokalen, varav
60?
Ja, varav 16 arter är rödlistade. Det är ganska bra. Får gå lite här på tuvorna tror jag.
För här har korna gått och det är lerigt och blött.
Martin känner väl till svamparna här, eller deras mycel som svamparnas osynliga trådar i marken heter. Och de 16 rödlistade arterna ska snart bli 17 innan dagen är slut. Till vardags arbetar Martin som läkare, men efter 10 års arbete fick han möjlighet att ta en paus.
Just nu har jag tagit en paus i ett halvår för att kunna ägna mig åt det här med svamp. Jag tycker det är så roligt och det ger mig så väldigt mycket. Så att det är helt klart värt att ta en paus från jobbet i några månader för att göra det man tycker är riktigt kul i övrigt. Jag har möjligheten och då har jag tagit den möjligheten just nu. Jag passar också på att läsa en del mykologikurser på universitetet. På Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala erbjuder distanskurser. Så jag läste en sån i somras och jag läser en sån nu också och det är superroligt. Det finns så mycket mer än hur svampar ser ut och vad det är för arter. Det finns det här med hela den biologiska biten och vad svampar har för roll i ekosystemet. Och, ja, det är superintressant. Super, super duper intressant. Oho!
Är det där?
Ny för lokalen.
Nej, menar du?
Det här är en rolig art, för den heter musseronvaxing, eller Cuphophyllus fornicatus. Det är en art som också är under pågående utredning. Så det finns en mykolog på Göteborgs universitet som har efterlyst just den här arten. Så de här fruktkropparna ska jag samla in och fotodokumentera ordentligt, samla in och torka, och så ska de skickas till Göteborgs universitet för analys. Och det här var ju lite stora, fina fruktkroppar, och om jag inte minns alldeles tokigt så tror jag att den här arten är ny för den här lokalen, och i sådana fall är vi uppe i 17 rödlistade arter. Det var ju kul.
Wow.
Bra hittat, Lisa.
Det var du som hittade den.
Martin Perajic som letade ängsvampar utanför Värnamo tillsammans med reporter Lisa Henkov. Och det finns ju bra svampgrupper på sociala medier som ju Martin var inspirerad av. Vilken svamp och svampklapp bland annat. För ett tag sedan fick vi på Naturmorgon fina bilder och filmer från lyssnaren Liam Selin som var på utflykt vid Onsjön i västra Jämtland. Och inte minst fanns där en hel del spår efter bävrarna som bor där. Liam är med oss nu från Åre. God morgon, Liam.
Ja, men god morgon, god morgon.
God morgon. Berätta om din utflykt till Onsjön med de fina snöpudrade fjällen och spåren efter bäver.
Ja, men absolut. Jag och sambon hade som en ledig eftermiddag. Och så var det en ganska vindstilla eftermiddag som vi skulle erbjudas också. Så vi blev lite sugna på att ta oss ut till Onsjön där då. Bara för att grilla och ha lite gött. Vi fick feeling och började röra oss runt lite, så vi gick längs vattnet och så började vi stötta på då lite olika bäverspår längs vägen. Så även bland annat då den här bäverhyddan med snasa högarna och tväråklumpen i bakgrunden och sånt där, och så stötte vi på bara mer och mer längs vägen då helt enkelt.
Mm. Det var ju ett träd där som bävern hade fällt och som du blev lite nyfiken på och filmade till oss. Berätta hur det såg ut.
Ja, men bävern hade ju som fällt björken där, då såg man ju väldigt tydligt. Men just att näven var som avskalad också. För diverse dammar och hyddor och sånt hade ju byggts där då. Men det var två träd som var fällda som var mer avskalade då. Och det var liksom all näver som hade tagits bort från den.
Mm. Och man ser på din film att det ligger lite näver bredvid också.
Runt om liksom. Ja, precis. Den har inte plockat allt runt om än så länge. Då. Så jag blev väl lite nyfiken om bäven, om det är någonting som den faktiskt tar tillvara på, eller om det är något annat som har varit och pillat där.
Mm. Ja, men precis, för det är ju nyttigt med innerbark, har man ju fått höra. Men du, vi har ju också med oss Frauke Ecke, professor i ekologi vid Helsingfors universitet och forskare på SLU också. God morgon, Frauke.
God morgon.
God morgon. Du, använder bävern näver till någonting?
Kanske för att bygga, men inte för att äta. Alltså, den behöver ju byggmaterial för både då huddan och sen för att underhålla dammarna. Och då kan det nog vara att den tar med sig lite näve. Men den trästammen som ligger där, det kan det vara att den har gnagt för att också komma åt det här tillväxtskiktet mellan veden och barken, som är kambiumet, som är väldigt näringsrik. Men när jag zoomade in lite där på bilderna, det är lite svårt att se, men det som vi också vet är att andra däggdjur tar tillvara det som bävern fäller, och då kan det ofta vara hara eller också älgar som passar på att sen verkligen baka av de här trästammarna som bävern har fällt.
Mm, ja. Bävern hjälper liksom till så att andra djur kommer åt bark.
Exakt, alltså det är av en anledning att bävern kallas en sann nyckelart och ekosystemingenjör.
Just det. Men du, vad äter bävern helst på träden? Den helst inte äter den inte en björk egentligen, det är inte första valet.
Nej, så asp är nog lite favorit, asp och sälj. Mm. Björk funkar också bra, lite rönn och all mest egentligen för att bygga hudda och dammarna. Men det som den nu på hösten vill komma åt, eller egentligen lite tidigare på hösten när löven sitter kvar, då fäller den för att komma åt kvistarna, de lövbesatta kvistarna. Mm. För det är det som är vinterfödan. Så då knipsar de av de här kvistarna och drar dem ner under vattnet där de har sitt vinterförråd.
Just det. Du, Liam, du såg ju också spillning som ni fotade. Och tänkte,
ja.
Är det bävern också liksom?
Ja, som jag har fått reda på det så är det väl att bävern ofta bajar i vattnet eller sånt,
ja,
och mindre spår och sånt där, men ja, jag stötte på den här in till en av hyddorna och blev lite nyfiken, för jag hade inte sett den typ av spilling innan. Nej. Tror jag.
Vad tror du, Fröke? Du har tagit hjälp av halva institutionen där på SLU för att ta reda på vem har bajsat?
Precis, och alltså, vi kollade det också, och det finns hår i bajset, och då är det ett ganska tydligt tecken då att det nog inte är bävern, för bävern är ju vegetarian. Och då var det någon kollega också som såg en av spetsarna eller ändarna. Det är lite som en liten twist, och då kan det nog vara att det är rävspillning. Men den är ju ganska gammal, så alla som tittade hade lite svårt att se vad det var för någonting. Men det är som du var inne på, det är bävern bajsar mest i vattnet, och om man ser bajs då ser det egentligen lite ut som en större form av harbajs, de här harpärlorna.
Men det stämmer ju också det där som du säger, Liam, att oftast är det i vattnet. Alltså jag känner egentligen skulle vilja prata bäver hela dagen, men kan vi inte återkomma till bäver en annan dag, för det finns så mycket att säga. Men tack för nu, Liam och Frauke.
Ja, tack.
Tack själv. Tack.
Hej då. Hej.
Hej.
Liam Selin i Åre och Frauke Ecke som är professor i ekologi vid Helsingfors universitet. För vi måste nu ägna en liten stund till åt blåmusslorna och mysteriet. Jonathan Martinsson?
Ja, Jenny.
Där är du. Vi Salte.
Jag är här.
Regnar det?
Det regnar, det blåser. Det är riktigt härlig novembermorgon här på Salte.
Det är
vi verkligen känna havsvädret här uppe i norra Bohuslän.
Jag tror det är skönare att vara blåmusslar då. 14 grader i vattnet och alldeles stilla säkert.
Ja, alltså 14 grader i alla fall. Det var det Mats Lindegard har läst här på liksom, rapporten från någon termometer i närheten. Men jag tror att det kanske är lite kallare ändå. Men de slipper ju vinden och regnet, blåmusslorna. Vi står här ute i vattnet in till det stenfältet där vi hittar blåmusslor. Och, ja, men Mats Lindegard, om vi tittar ner i... det är ett par decimeter djupt vatten här. Så ser man blåmusslor som lever på botten.
Ja, de lever ju där nere. Ja, det ser ut som de lever rakt på sanden här. Men de har antagligen någonting hårdare, hårdbotten under där. Men de kan faktiskt bilda musselbäddar ute på sanden och så. Om det är någon som får liksom fäste så kan de liksom fästa sig i varandra med bysselstrådarna. Så då bildas de här... musselbäddarna som sagt.
Det är ju en särskilt bra sak man kan säga som Stilla havsostrarna faktiskt har gett de här musselbäddarna, för att de ofta bildar ju en stadig bas för de andra musslorna, särskilt blåmusslorna, att faktiskt binda sig fast på.
Så blåmusslorna kan sätta sig på Stilla havsostrarna?
Ja, till viss del så blir det som att de bildar en litet ekosystem tillsammans med varandra, där Stilla havsostrarna blir någon sorts bas där de väger mer och inte riktigt blåser iväg med vågorna.
Men vi har ju pratat om blåmusslan den här morgonen. Vi har pratat om att den har minskat under lång tid, i alla fall på vissa platser. Vi har pratat om vad det kan bero på.
Ja.
Och du var inne på det lite tidigare, Mats, att du tror ändå, om du ska välja någon teori, så är det de här... Att de har ätits upp?
Ja, det är faktiskt så att det är det som kanske hetas nu, så att säga. Att det har med predation att göra, att predationstrycket har ökat. Och då är det kanske framförallt krabborna som på lång sikt har ökat, då, strandkrabbor. Men även andra krabbor kan ju äta dem. Jag vet att många får sån stora krabbtaska i hummertinen. Så det finns ju mycket sånt också. Och de kan säkert också knapra i sig en hel del musslor. Men jag har sett rapporter om att man har sett att strandkrabben har ökat väldigt mycket sedan 80-talet egentligen. Och att de har en väldigt, väldigt stor potential att äta musslor. Det har vi sett i experiment och allting sånt där. Och vi ser när vi gör experiment både i fält och på labb. Och det är väl känt att krabbor kan äta. Och då kan man naturligtvis fundera på vad beror det på då, att krabben har ökat. Och det är också en bra fråga, och den teorin som det handlar om där framförallt är ju att man kan tänka sig att minskade förekomst av fisk, framförallt torsk och sådär, då kan, som äter krabbor väldigt mycket, skulle kunna vara en, det stämmer överens med den, om man nu har en minskning i torsk så ska man förvänta sig att krabborna ökar, och då ska man också förvänta sig att kanske predationen på musslorna ökar. Men det är ganska många orsakssamband som måste liksom, om man ska kunna så att säga, göra det troligt, men det är faktiskt det som jag kanske tror mest på nu ändå.
Ja. Och för det har ju även under de här åren den har minskat, så har man ju sett att på till exempel flytbryggor eller i sådana här miljöer med mycket stenar så finns det så finns de kvar i större utsträckning. Ja. Och det kanske kan tala för att det är krabborna Willow.
Ja, det är ju den arbetande hypotesen, att de har ju betydligt större skydd och de har ju bättre chanser att överleva predationen, med tanke på att de inte riktigt har påverkats, deras abundans här i sådana här skyddade ekosystem, så är det ju en väldigt trolig tankegång, eftersom att de andra ekosystemen har blivit betydligt mer drabbade där de inte har det här skyddet.
Sen är det ju ganska, det är ganska så mycket som kan påverka det här. Det kan ha med rekryteringen att göra och kanske predation och andra saker i tidigare skede. Vi har ju nämnt tidigare att rekryteringen av musslor kan variera väldigt, väldigt mycket, och det har också en potential att det kan hända saker där då, men ja, det är kanske det, de sakerna som vi tror mest på just nu i alla fall.
Och vi hade ju den här ökningen i förra året när det dök upp massa små musslor.
Ja.
Och som du har sett i år att en del av dem fortfarande lever kvar. Är det liksom, är blåmusslan på uppgång igen, eller hur ska man tolka
det? Ja, det är... ja, man vill inte vara någon glädjedödare, men det kan ju vara tillfället. Men det är väldigt, väldigt positivt att man har sett att de kan rekrytera så mycket. Och det är mycket möjligt, och vi ser ju fortfarande spåren utav det. Så det är mycket möjligt att en sån här lyckad rekrytering kan sätta spår i populationen under många år framöver. Så att det kan hända att det är ja, ett trendbrott, höll jag på att säga. Men det är ju ingenting som... Jag brukar säga, det är liksom ingenting i, så att säga, om det nu handlar om miljöförändringar och så är det ju ingenting i de orsakerna till de sakerna att de har gått ner. Det är ingenting som har drastiskt förändrats så fort så att, ja, alltså att det skulle föranleda en sån drastisk ökning då, utan det är säkert en kombination av, så att säga, mänskliga processer och, så att säga, naturliga processer och interaktioner.
Ska vi se om vi hittar, ja, någon blåmussla
avslut? Här har vi några hyfsade.
Ja, vi hänger ihop.
Ja, precis. Nu ser vi om vi kan... Ja, nu hyfsar vi loss dem då.
Ja.
Jag sitter upp. Ja, de har hyfsat, det är någon par tre år gamla kanske så.
Ja. Och nu är de ju stängda, ja, men ofta så har de liksom en liten öppning och, ja, filtrerar vattnet.
Och de har en inströmningsöppning här på ovansidan här som är som en ganska flikig, som de öppnar lite grann här, då en glipa här då när de filtrerar. Och så har de en inströmningsöppning där vattnet kommer in och sen så filtrerar de via sina gällar och så sprutar de ut resterande vatten här då på baksidan. Nu kan det vara svårt att se här, men i alla fall en ganska flikig bred kant här och så är lite mer koncentrerat cirkulärt utströmningshål där då på baksidan där, så att säga.
Ja.
Det är en fin mussla.
Ja, och den har mycket av den där svarta beläggning.
Ja, precis. Ja. Så att, ja, det är längst fram här, det kallas för umbo. Det första skalet, det minsta skalet, det larvskalet, det kallas för umbo. Då, där ser vi att det är lite mer slitet, men alltså, i övrigt så är den, ja, har den där svarta färgen då, med det här, ja, periostracum på. Då.
Ja. Ja, en av norra Bohusläns blåmusslor får komma tillbaka till havet. Och jag får tacka för den här morgonen, Mats Lindegaard, ja, och Willo Ahlqvist.
Ja. Tacka vi... själv för den här, ja, erfarenheten.
Ja. Nu får vi in och värma oss.
Ja, det ska vi göra. Ja.
Det tycker jag ni gör rätt i. Tack så mycket också, fältreporter Jonathan Martinsson från Saltö i norra Bohuslän den här morgonen. Kan vi bli ett med naturen? Nej, inte enligt veckans kråkvinklare Maria Westerberg.
En skalbagge klättrar upp för en större stenbumling på fältet, helt utan syrgas. Saften har samlat sig i bären som fallit från sina fästen. En liten solstråle letar sig ner i mitt liv. Mina händer stryker över den kyliga marken. Lite extra över kärleksörtens utspända röda bröst. Jag kryper omkring i hallonbuskarna och letar efter de toner som tillrat ur koltrastens näbb. Någonstans borde de ändå vara, intrasslade i kaprifolens nystan eller utspridda bland höstlöven. Jag fingrar på där i övertygelsen om att om jag kommer nära naturen så kommer naturen nära mig. Ingen ört förklarar något för mig där i snåret. Inget moget nypon försöker övertyga mig om något. Ingen bräken bråkar om hur det verkligen ligger till med svensk skogspolitik. Ingen talgoxe vill avlasta mina sorger. Inget av det levande vill mig någonting alls. Och då infinner sig leklystenheten, sorglösheten och en känsla av att jag orkar och kan nästan allt. Utom att hitta koltrastens toner då. Det finns inget färdigt här. Allt lever och ska fortsätta leva. Så även jag. Och det är inte gott och det är inte ont. Det bara är varje dag. Här i mitt utvalda snår på knä är jag inte längre en betraktare eller kontrollant av tillvarons skeenden, utan mer en deltagare eller aktör i den. Här upphör växtverken och jag blir en del av växtverket. Livsyttringarna omkring mig är som främlingar, bekanta eller vänner. Och mötet med dem fungerar ungefär som en mellanmänsklig relation. Jag sträcker mig i ett närmande mot dem med min hand eller mitt språk. Och var och en av dem möter mig med sina underliga och specifika sätt. Det gör att jag aldrig känner mig ett med naturen. Jag känner mig snarare 2 eller 14 med den. Att närma sig naturen är en föränderlig och ständigt pågående personlig praktik, inte en teori. Och jag tror bestämt att små privata äventyr och vardagsbetraktelser i vår närmaste omgivande miljö kan ge upphov till en större och djupare insikt om de varierade arternas profana betydelse för våra liv än vad en forskningsrapport kan göra. Konkreta möten med gröna, bevingade och påpälsade livsgrannar brukar, i alla fall hos mig, väcka en djup glädje och förunderlighet inför livsmyllret som omger min mänskliga tillvaro. Kanske är det just dessa känslor av närhet som kan skydda natur, det vill säga även oss människor, från ytterligare förstörelse. Det är inte flummigt eller naivt att upprepa att vi är beroende av att våra omgivande ekosystem frodas i sin friskhet. Det är bevisat. Några koltrasttoner fann jag inte heller idag. Jag får fortsätta leta någon annan gång. Istället lägger jag några barr på myrornas stack, lite kutterspån i uggleholken och min medtagna smörgås framför grävlingsgrytet. Det är inte av skuldkänsla jag gör det, eller som en realistisk räddningsinsats. Det är ett utsträckt halmstrå, så litet och skört att det med rätta kan anses löjligt och omöjligt. Men det är mitt sätt att säga att jag hör samman med de andra levande i en essens, en intensitet och i en sårbarhet jag inte fullt kan begripa. Det är min bidragsbokstav till ett ofantligt stort alfabet som bildar ett språk bortom alla hundratals ord och förklaringar, hitom det som precis är.
Det var konstnären och poeten Maria Westerberg i veckans kråkvinkel. Och så är vi framme vid den nya naturfrågan. Vi frågar efter en välkänd aromatisk bark som många menar varken bullarna eller gluggen skulle vara detsamma utan. Men även garam masala kräver sin avokadosläkting. Den äkta kommer först och främst från Sri Lanka. Men vi nöjer oss med namnet de alla säljs under i närmsta butik. Kan du svaret, eller om du har en bra gissning, mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller posta till naturmorgon 35930 i Växjö. Här är veckans naturfråga igen. Nu frågar vi efter en välkänd aromatisk bark. Många menar att varken bullarna eller glöggen skulle vara detsamma utan denna. Men även garam masala kräver sin avokadosläkting. Den äkta kommer först och främst från Sri Lanka. Vi nöjer oss med namnet de alla säljs under i närmsta butik. Rätt svar på förra veckans fråga var sisel, europeisk jordekorre. Och vinnarna denna gång är Lars Öhman i Bromma, Nina Hedlund på Ekerö och Peter Runesson i Sölvesborg. Thomas Öbergs fina foton av sislar finns på sverigesradio.se/naturmorgon och där kan man också lyssna på en hel del klipp från programmet. Nästa vecka i Naturmorgon är det dags för säsongens första naturpanel. Vid 4 tillfällen i vinter svarar våra 3 experter på lyssnarfrågor om natur. Så passa på och ställ din fråga. Skicka till adresserna som alltså är naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 i Växjö. Med det säger vi tack för idag. Producent var Lisa Henkov, tekniker Lisa Järnestam och jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Ha det bra!